och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Heman, det här är vårt avsnitt nummer 18.
Det är det.
Och det känns ju jättekul.
Vi har kommit en lång bit kan man säga. Tänk när vi kan säga att det här är avsnitt nummer 100. Eller något sånt där.
Ja, det är grejer.
Mm. Det är typ om några 2 år typ.
Ja, du får räkna där. Matte är inte min starka sida.
Något sånt där är det.
Vi brukar få in lyssnarfrågor och vi har även också fått massa kommentarer. Och vi får in det löpande hela tiden. Så är det så att du som lyssnar, du har skrivit in en kommentar och vi inte har tagit upp den här, så är det för att det är så otroligt mycket. Så vi har sett det och vi har blivit otroligt glada när vi har läst det. Men vi försöker att plocka fram här så gott som vi bara kan. Och då har vi en kille som heter Rasmus som skrev så här till oss. Hej, jag har lyssnat på er podd och fascineras över hur fina människor ni verkar vara. Jag är inte troende och har inte mycket gott att säga om mänskligheten tyvärr. Keep up the good work, sprid kärlek. Jag kan säga så här Rasmus, du verkar också vara en superfin människa och vi blev jätteglada att du hörde av dig till oss. Och det är så här med våran podd att vi har alla möjliga typer av människor som lyssnar till oss. Vi har människor som inte alls är troende som Rasmus i det här fallet och som tycker det är skönt och nice att få lyssna till vad den kristna tron har att erbjuda. Och sen har vi då människor också som lyssnar som är nya i tron och folk som har varit kristna jättelänge.
Han verkar ju vara skön, den här Rasmus. Vi brukar ju gå in i folks Instagram-konton. Vi är lite så här stalkers av oss. Men det är för att man vill veta liksom, vad är det för folk som lyssnar.
Men det är jättekul.
Och vad tänker de och vad tycker de och så vidare. Och nej, men då bara säga, sprid kärlek du med, Rasmus.
Ja, verkligen.
Fortsätt. Sen har vi en som heter Kristina som har skickat ett mail som vi tyckte var jättefint. De skriver, vill säga tack till er båda. Fantastiska avsnitt som ger mig mycket. Ligger just nu på sjukhus efter operation och kvällens räddning för mig blev er podd. Jag är väldigt ny med Jesus och så har han skrivit ett datum som verkar vara inte mer än något år gammalt. Och era ämnen är riktigt givande. Tack Kristina.
Och vi blev så glada att du hörde av dig Kristina och vill också nämna att vi ber för dig där. Hoppas att operationen gick bra och jättekul att du lyssnar på oss och känner att det här styrker din tro. Vi tar och nämner en till och det är från en kille som heter Martin och han säger så här. Hej på er, jag är så glad att ni finns. Jag älskar att jag verkligen växer i min tro ihop med er. Ni gör ett fantastiskt jobb. Så många nya vinklar och frågeställningar ni får mig att se. Min längtan efter nästa veckas avsnitt börjar redan precis när jag har lyssnat klart på denna veckas avsnitt. Har lyssnat på de flesta avsnitt flera gånger. Avsnittet om vad vi tror på kan kännas självklart för de flesta, men det var en bra förklaring på ett enkelt sätt som har hjälpt mig i samtal med andra. Jag gillar er en ärlighet och öppenhet om saker som hänt i ert liv. Ha det så bra, må Gud välsigna er.
Och det är inte första gången Martin skriver om jag inte minns helt fel. Så det är kul att han också får växa i sin tro och tycker att han får så mycket av Bibelpodden.
Ja.
Och vi ska säga det också att alltså, vi är ju inte mer än människor. Och ibland så har man lite så här down days, liksom,
ja.
Dagar där man är nere. Och känner, är det verkligen någon som får ut någonting av det här vi säger?
Är det någon som lyssnar?
Hur mycket, alltså, och siffror kan ljuga. Alltså man kan ha 10 lyssnare, man kan ha 10 000 lyssnare och känna precis likadant.
Exakt.
Och då hjälper den här typen av kommentarer. Så jättetack till alla som skriver och tack också till er som har skrivit recensioner på iTunes. Det är flera stycken som vi inte har nämnt, jag tror det är 6, 7, 8 stycken som vi fortfarande inte har nämnt. Så vi bara säger tack till allihopa på en och samma gång.
Det gör vi verkligen. Och det är lite kul att Bibelpodden går hem både hos någon som inte tror alls eller någon som är helt ny i tron eller till och med har varit i tron länge. Och jag vill också nämna till dig som lyssnar att känner du någon som har precis börjat liksom sin vandring med Jesus så kan detta vara ett väldigt bra verktyg. Så rekommendera det till de människor du har runt omkring dig.
Gör det jättegärna. Också bara innan vi går in i dagens avsnitt. Vi har ju gjort det möjligt för dig som är företagare att bli sponsor. Så du kan sponsra Bibelpodden. Och då kan vi få in logotyp och lite annat och nämna dig i podden. Och så kan vi också ordna så att vi kan skicka faktura. Så att alltihopa bokförs korrekt och så vidare. Och pengarna som kommer in bokförs också hos oss. Och skattas och alltihopa så att allt sker korrekt till. För den som undrar.
Det är viktigt. Och sen har vi en ny funktion att förut så kunde man bara bara bli månadsgivare, men nu kan man också ge en engångsgåva. För det är inte alla som vill binda upp sig, och då kanske man vill bara skicka iväg en engångsgåva, och det är ju minst lika bra. Så det tar vi emot, och precis som du säger Hemen, så hjälper det oss faktiskt att marknadsföra Bibelpodden mer, nå ännu fler människor och få det här att växa till.
Bara för att ge ett lite räkneexempel så kan 200 kronor göra att vi når ytterligare 1000 personer.
Mm.
Och det är ganska häftigt.
Ja, verkligen.
Men en sista grej innan vi går in på dagens avsnitt. Och det är det här med att idag så skulle vi haft en lyssnarfråga. Som vi måste skjuta på tyvärr. För att vi tror att vi inte kommer få plats med den. Det är så här att vi är ju begränsade till 30 minuter. För att vi är med i Sveriges Kristna Radio. Och då har vi 30 minuter där. Plus då att vi tycker att 30 minuter är ganska lagom. Så
det
vi försöker hålla det till det. Så den kommer. Så don't worry.
Vi är inne på vår sista del i vårt tema vägval, och vi har pratat om det här med vad är Guds vilja för mitt liv, och det är det som har varit den stora frågan, och vi har pratat mycket kring det. Och är det så att du precis har börjat lyssna på det här avsnittet, så rekommenderar vi dig att gå tillbaka och lyssna på alla våra avsnitt under det här temat vägval, för man får en hel och komplett bild om man lyssnar på alla delar.
Förra veckan så svarade vi just på frågan, vad är det bästa sättet som Gud kan använda för att leda oss? Och då nämnde vi våran egen vilja som det bästa sättet. Där vi tog upp en bibelvers där det står att det är Gud som verkar i våran vilja och gärning. Så han kan påverka våran vilja. Men det kommer också utifrån en premiss, och det är att vi faktiskt ger oss hän till Gud och bjuder in honom i våra liv. Han kommer inte göra så att säga våld på oss och tvinga oss att göra någonting. Utan när vi bjuder in honom i våra liv så kan han påverka våran vilja. Och hans vilja går alltid hand i hand med det som redan står i Bibeln.
Mm.
Några av de sakerna vi tog upp. Vi tog också upp om att svårigheter är en del av processen. Att man inte ska ta misslyckanden och
omständigheter och dåliga vägvisare tog vi upp.
Har vi också pratat om. Så vi har pratat om en massa olika grejer. Så gå in och börja där. Så kommer du få ut hur mycket mer som helst av just det här sista avsnittet.
Men nu när vi ska gå in på det här som vi ska prata om idag, det här med Guds vilja. Vi har pratat länge om det, och nu så är det kanske någon som känner så här, men jag vet vad som är Guds vilja för mitt liv, eller jag tror någorlunda att det är åt det här hållet. Vad man brukar göra är oftast att när man får liksom en kunskap om det eller en visshet om att man ska göra detta, så brukar man rusa in i det direkt och känna så här, men nu ska jag göra det. Och man orkar inte vänta. Och jag tänker så här, varför gör vi så?
Alltså, nej, men man orkar ju inte vänta. Man orkar knappt vänta. Alltså, juletider till exempel, de är ju hur bra som helst. Men att vänta in julafton är ju så här jättejobbigt.
Speciellt om man är barn, så är det en evighet.
Ja, för dem är det ju en hel evighet alltså.
Ja.
Så att man orkar inte vänta, och sen så får man då den här insikten om vad Gud vill att jag ska göra med mitt liv.
Mm.
Och så tänker man att, men är det inte nu jag ska göra det?
Mm.
Utan det här är kanske något jag ska göra om 20 år. Och plötsligt så blir det inte så lika spännande längre, för att men det är ju 20 år.
Mm.
Men alla som är i 50-årsåldern säger att 20 år försvinner hur fort som helst. Plötsligt så blir man bara 50 eller 60 eller vad nu är.
Precis.
Så det här avsnittet kommer handla om just det här att rätt timing är allt. Alltså det gäller inte att bara ta reda på vad Guds vilja är, utan också ta reda på när det är Guds vilja. Och vi pratade lite om det här och liknade lite vid, man kan ju ta lite Guds vilja som en GPS.
Mm.
Vet, som visar riktning. Och då är det ju så med en GPS att GPSen kan säga typ att om 500 meter då ska du svänga till höger. Och då gäller det då att inte svänga till höger innan de här 500 metrarna har gått, så att säga.
Exakt.
För då kör man in i diket eller man kör fel väg och så vidare. Så lite samma perspektiv här som vi kommer att prata om, att rätt timing är jätteviktigt, förutom att veta vad det är man ska göra.
På tal om GPSen Hemen, så är du en sån där person som följer GPS till 110%. Alltså vi kan vara ute och köra och du liksom lyder den här GPSen mer än din egen fru, eller på att säga. Men alltså det är ju lite kul.
Ja, jag lyder GPSen mer än vad jag vet
mer
själv.
Mer än skyltarna liksom.
Ja, mer än vad jag vet själv. Jag kan veta att det här är fel väg liksom.
Ja, GPSen säger det, nu kör vi.
Och så envisas jag med att använda Apples GPS. Och den är hur dålig som helst, men jag använder den då bara för att det är den inbyggda och så.
Ja, så är det. Men du, på tal om det här med Guds vägledning och veta vad som är Guds vilja och timing, så finns det ju väldigt bra exempel i Bibeln om personer som fick en visshet i sitt hjärta om att det här vill Gud att jag ska göra, och så kliver man ut i det direkt. Och ett sånt exempel som vi tänkte ta upp idag är ju Mose.
Ja, Mose. Vi har lite olika bilder av Mose. Det är många som har sett prinsen av Egypten och liksom alla de här filmerna kring Mose, och man har en viss bild, och vi ska inte gå in för mycket på den bilden, för att ibland är den bilden felaktig, att Mose skulle vara någon, att han inte kunde tala och så vidare. Men det finns andra bibelstycken som faktiskt talade om att det var precis tvärtom. Alltså man blir inte prinsen av Egypten om man inte är mäktig och liksom kan tala och är intelligent och så vidare. Och det var det Mose också var. Men det var någonting som hände i hans liv som gjorde att han blev den där...
Han tvivlade på sin förmåga.
Han började tvivla på sin förmåga och så vidare. Och vi ska titta lite på en väldigt intressant grej som händer med Mose. Där vi får först reda på när det var Mose fick de här tankarna att han skulle rädda Israels folk.
Mm.
Och de här tankarna kom ju från Gud. Och vad han gjorde sen och varför han inte borde ha gjort som han gjorde och vad det kostade honom. Och då står det så här i Apostlagärningarna 7 och vers 23-25. Alltså Apostlagärningarna kapitel 7 och vers 23. När han fyllt 40, alltså Mose... När han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev misshandlad, och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl Egypten. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte.
Mm.
Vad som händer här det är alltså att Mose har gått från att vara en israelit till att bli upphöjd hela vägen och bli typ andra i befäl i Egypten. Han har makt och alltihopa. Men han vet också att han är israelit. Och tanken går upp i hans hjärta att kanske är det så att Gud vill att jag ska rädda det här folket.
Han växte upp där i slottet.
Han växte upp där i slottet, och han lägger ihop 1 + 1. Liksom, att här är jag med all den här makten, och mina syskon, folk från min egen nation så att säga, är slavar under egyptierna och de lider. Och kanske är det så att Gud vill att jag ska rädda dem.
Mm.
Och det här är en tanke som han får av Gud, och det han gör då är att han tar saken direkt i egna händer, och så går han ut och hämnas på en av egyptierna, slår ihjäl honom och tänker, nu kommer mina bröder, som han då kallade de här männen som är av hans egen nationalitet, nu kommer de förstå att Gud vill rädda dem genom min hand.
Mm.
Han ser sig själv liksom som den här hjälten, och så avslutas texten med, men det gjorde de inte, så nej, de förstod inte det. Utan det som händer istället det är att Moses blir skräckslagen, och han tvingas fly från palatset, därför att nu har en av de högsta liksom, i rang i palatset dödat en av de egyptiska soldaterna, och det gör man inte ostraffat. Nej. Så han flyr, och så hamnar han i öknen, och i öknen så bor han 40 år.
Ja.
Och då är det så här att det som Moses gör, det kostade Mose 40 år i öknen.
Ja.
Och det kostade också israeliterna 30 år extra i fångenskap under egyptierna. Och allt detta bara för att Mose tog saken i egna händer och gick direkt när han hade fått Guds vilja med sitt liv så att säga.
Ja, men kan du på något sätt utveckla det lite mer eller visa oss var du får de här siffrorna ifrån?
Ja, men det kan jag göra. Och nu är det så här att nu kommer det lite matematik, så nu måste man spetsa öronen och koncentrera sig riktigt ordentligt, eller så kan man koppla ifrån hjärnan om man vill och bara lita på att det jag säger stämmer.
Ja.
Det finns lite olika siffror som man behöver titta på och vad det är som egentligen händer. Och den första siffran som vi ska titta på, det är en siffra som finns i Första Moseboken 15 och kapitel 13. Och då är det Gud som möter Abraham här, det innan han fick namnet Abraham. Och så säger Gud till Abraham så här: du ska veta att dina efterkommanden ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Och där ska man göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år.
Mm.
Så Gud kommer till Abraham och förvarnar honom för det här att israeliterna, de kommer bli slavar under egyptierna i 400 år. Sen så bläddrar man fram massor med kapitel i Andra Moseboken. I kapitel 12 och vers 41, då står det så här istället att just den dagen då de 430 åren hade gått drog alla Herrens härskaror ut ur Egyptens land.
Och det är nu Mose kommer in i bilden.
Det är nu Mose kommer in i bilden igen. Och så att först så står det att det skulle ta 400 år. Men sen så ser vi att i verkligheten så tog det 430 år. Så det finns här en differens på 30 år ungefär.
Just det, ja.
Så Mose var alltså 40 år i öknen. Och när det var hans tur att gå tillbaka och befria det israeliska folket så var han 80 år gammal.
Mm.
Och när han var i palatset då var han 40 år gammal.
Ja.
Så han var i öknen i 40 år. Så om vi tar Moses ökenperiod och så minskar vi det på de åren som det tog för Gud att befria folket. Så då tar vi alltså 430 år. Det var den tiden det tog.
Mm.
Och sen så tar vi det minus 40. Då kommer vi till år 390.
Ja.
Så Gud hade lovat alltså Abraham att det skulle ta 400 år. Men efter 390 år så kom Gud till Mose och berättade för honom vad han hade tänkt göra.
Okej.
Så 10 år innan Mose skulle befria det israeliska folket så förvarnade Gud honom och sa, du kommer vara med och befria dem. Vad Mose skulle behövt göra då, det är att vänta 10 år till och sen befria dem så att alla de här 400 åren skulle ha gått. Men det han gjorde det var att 10 år för tidigt så tog Moses saken i egna händer och tänkte att nu ska jag befria det israeliska folket. Och det som händer då istället det är att han får tillbringa 40 år i öknen och israeliterna får vara slavar i ytterligare 30 år. Så istället för 400 år så är de slavar i 430 år.
Okay.
Så man kan säga att Mose är med här och bidrar till att israeliterna får vara slavar ännu längre när han hade tänkt att han skulle vara snabb och befria dem.
Mm. Och om det är så att du inte hängde med alla siffror så i alla fall det hela att Mose, poängen med det som Heman säger är att Mose gick ut alldeles för tidigt med det som Gud hade tänkt för honom och vi fick en beräkning på att det var 10 år för tidigt. Och jag förstår lite Mose, den här ivrigheten av att vilja kanske göra någonting. Alltså när man får en visshet om att men det här är liksom mitt syfte eller det här ska jag göra, då blir vi lite otåliga och försöker fixa det själva. Och det ligger lite i människans natur att vi försöker ta tag i saker i egna händer och liksom se till att det händer något. Och jag tänker så här att man inte gör det för att man struntar i Gud eller vill vara olydig eller något sånt här, utan man gör det utifrån att vi liksom vill väl och vi vill så gärna att det här ska ske och man vill så gärna leva mitt i det som är Guds vilja då. I våran iver av att vi vill göra någonting så försöker vi på något sätt klura ut allt på egen hand. Och jag tror att när vi försöker ta tag i saker i våra egna händer och gå före Gud så kommer vi uppleva någon slags förvirring eller missförstånd eller börja känna oss olyckliga för att vi tänker, men varför händer det ingenting då? Jag vet ju om att det här är en del av vad jag ska göra men jag får inte till det. Det känns som liksom sirap i livet. Och i ordspråksboken så står det så här i kapitel 19 och vers 2. En otålig människa som inte tänker sig för ställer till med trassel. I sin iver rusar hon bara iväg. Och det här är någonting som Mose gjorde. Han i sin iver för sitt folk, för att befria dem, för att de ska komma ut från det här fångenskapen, så trasslar han till det rätt så rejält som du säger, att de fastnade där ytterligare några år och var slavar.
Jag tror att Mose gjorde en slags räkneexempel i sitt huvud som vi ofta gör.
Utifrån vår egen förmåga, vad vi kan kalkylera. Liksom.
Ja, men lite så. Och det här gör vi oss skyldiga för allihopa på olika sätt. Och jag tror att Mose kanske kunde ha tänkt så här. Om vi säger så här att israeliterna de var slavar. Och så säger vi att vi utgår från att varje år så dog 10 000 israeliter på grund av slaveriet. Och då kanske Mose tänkte så här att på 10 år då skulle 100 000 människor dö.
Mm.
Så vi kan inte vänta i 10 år och se 100 000 människor dö på det sättet, utan jag måste agera nu, här och nu, snabbt liksom.
Mm.
Men Moses som du säger då stressade och tog saken i egna händer och han försenade hela den här processen. Så istället för att 100 000 skulle dö så dog 300 000 istället. Och istället för att vänta i 10 år så förlängde han processen med ytterligare 30 år.
Men om vi pratar lite om det här med väntans tid som man kanske upplever i sin säsong i livet. Man vet som sagt vad man ska göra men man känner att man är i någon slags väntrum. Vad som händer tänker jag är att man på något sätt börjar formas i att lita på Gud. Alltså man behöver lita på honom med att han har koll på läget. Jag vet inte tajmingen än men Gud vet och han har rätt tid för oss med det som han har tänkt att vi ska göra. Och det finns ju olika sätt att se på det här med väntans tid.
Ja, det finns det. Vi har en god vän till mig som heter David Åberg. Jag tänkte bara att jag ville nämna honom om det så att han lyssnar. Han har betytt jättemycket för oss i våran utveckling. Och då frågade jag honom just det här. Men det känns som liksom det, att det aldrig blir av. Varför säger Gud någonting till mig nu? Han vill att jag ska göra det här, men det är inte förrän som 10 år. Och då pratar han om just det här om ett rätt sätt att vänta och ett fel sätt att vänta. Det finns lite två olika sätt.
Mm.
Och jag tänkte att vi kunde prata lite om det här med, om man tar det här med passiv väntan, alltså att man sitter och väntar på Gud med armarna i kors och gör ingenting, eller aktiv väntan där man faktiskt i sin väntan förbereder sig för det som komma skall. Om man nu ska bli läkare så bör man förbereda sig i form av plugg, i form av allt vad det, relationer och kontakter och allt vad det kan vara. Eller om man ska bli pastor så behöver man lära sig mycket mer om Bibeln. För att det är så här att när du ska bli pastor, det är inte då du ska börja lära dig om Bibeln. Utan det gäller liksom att man har kunnat lite saker innan det.
Ja. Men jag tänker bara på det här med väntanstid igen. Att det här med att lita på Gud tror jag är en ganska sån här viktig grej. För att vi behöver lita på Gud med att inte veta hur det kommer ske och inte veta när det kommer ske. Trots att vi inte vet hur kommer det ske och när kommer det här ske, så behöver vi lita på honom att han vill väl och att han har lagt den här längtan och drömmen i våra hjärtan. Inte för att reta oss, utan för att det finns en tid och det finns en säsong för allt. Och det här med att vänta rätt och vänta felaktigt som du pratar om, så tänker jag på det som står i Habakkuk kapitel 2, vers 2-3. Då står det så här: Herren svarade mig och sa, skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. Alltså skriv ner den här visionen och drömmen du har, skriv ner den på tavlor så att den lätt kan läsas. För synen väntar ännu på sin tid. Han skyndar mot slutet och sviker inte. Om han dröjer så vänta på honom, för han kommer helt visst, han uteblir inte. Så man skulle kunna liksom formulera det på det här sättet också. Skriv ner den här drömmen, skriv ner den här visionen som du har, skriv ner den tydligt. För drömmen väntar ännu på sin tid, på att det ska bli till. Drömmen skyndar mot slutet och sviker inte. Om det dröjer så vänta på det, för det kommer helt visst, det kommer inte att utebli.
Det här är en slags aktiv väntan då, att man som sagt inte, man sitter inte i ett väntrum bara och väntar att på läkarbesöket och man tar nummerlapp och nu är det min tur, utan det man gör det är att man vet att Gud har någonting stort i görningen, men man vet också att det stora som kommer ske kräver många saker. Gud behöver jobba på min karaktär.
Absolut.
Jag behöver bli duktigare eller bättre på det som jag ska göra. Saker behöver falla på plats. Låt säga att jag ska bli chef på en stor matvarukedja. Ja, då måste det bli en position ledig och så vidare och så vidare. Och så vidare.
Erfarenhet är en sån sak. Man kan ju tycka när man är 17 år att jag är fullt fjädrad. Jag vet vad jag gör och jag vet vad jag kan. Och man är säkert jätteduktig på vissa saker. Men man behöver fortfarande erfarenhet också. För erfarenheter formar oss och det ger oss en tyngd också senare i livet. Och
på tal om 17 år så läste vi det här om Josef. Han var ju 17 år när han fick sin dröm.
Exakt, han var 17 år när han fick den här drömmen och han var ju väldigt liksom fri med att berätta vad han skulle göra. Han skulle bli ledare över hela landet och hans familj tyckte att han var helt konstig. Hans bröder började tycka illa om honom, såg på honom med avundsjuka ögon. Och när man tittar om Josef så fick han verkligen gå igenom ganska tuffa saker faktiskt i livet fram tills han blev 30 år, och det var då han fick se den här drömmen och synen bli en verklighet.
Han hamnade i fängelset 2 gånger oskyldigt. Mm.
Ja, verkligen. Och han blev, och det var ju, han var ju helt oskyldig som du säger.
Tänk att sitta i ett fängelse och veta att jag ska bli någonting stort i framtiden.
Ja, men precis. För jag tänker det här, i väntans tid så formade oss, som jag nämnde innan. Och om vi tittar på Josef så hade han stora drömmar, en enorm längtan för att göra någonting för sitt folk. Och han blev falskt anklagad. Han fick sitta i fängelse. Han fick gå igenom sådana svårigheter att om man tittar på hans liv så undrar man så här, men varför har du hoppet fortfarande uppe? Och det man kan se i Josefs liv är att även om han fick gå igenom sådana jobbiga saker i omständigheter och han var oskyldigt anklagad, så vände han inte ryggen mot Gud, utan han hade fortfarande sitt hopp i Gud, att Gud, jag litar på dig, att mitt i den här säsongen när jag är djupt nere här så vet jag att du har en lösning på något sätt. Och så ser man över Josefs liv att Gud var verkligen med honom mitt i hans svårighet, att allt vad Josef gjorde, står det, han lyckades väl i det. Så till och med när han var i fängelset så väntade han aktivt, alltså han var inte bitter och sur utan han hade fortfarande det här hoppet kvar. Och då tänker jag på det som jag sa innan, att väntan också formar oss.
Jag tror han visste att han hade sin tid, att hans tid skulle komma. Mm. Och han bara fortsatte och fortsatte och lita på att Gud har en plan för mitt liv.
Mm.
Och jag behöver bara vänta in Gud. Och det är precis vad predikaren säger i predikaren 3 och vers 1. Han säger så här att allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen.
En sak som predikaren också lär oss är att vi människor, vi lever inte alla i samma säsong samtidigt, även om man kan tro det. Att man tänker, ja men du skördar just nu och då ska väl jag också göra det.
Nej, det är så. Vi lever ju alla i olika säsonger. Vissa har precis börjat sin resa och vissa har varit på sin resa under många år.
Mm.
Jag har sett det så många gånger att, speciellt 20-åringar, folk som precis har slutat gymnasiet och man ska göra någonting med sitt liv, så är det så lätt att jämföra sig själv med liksom en 50-åring som har gjort allt i livet, som har allt och som har hunnit bygga ett hus och köpt bil och bildat familj och så vidare. Men en av de största lärdomarna jag har gjort är att det går inte att jämföra sig på det här sättet, utan 50-åringen, han har sått och skördat och sått och skördat under så många år, och jag har också en egen resa att göra. Så vi har, precis som du säger, vi har olika säsonger. Vissa är i en säsong där man ska så och andra är i en säsong där man ska skörda. Men att inte jämföra sig, inte bli missmodig.
Precis.
För att man ser att andra har sprungit före och så.
Jag tycker det är bra att du säger det här med 20-åringar, för att jag menar, man pratar om 30 år mer erfarenhet än vad man själv har, eller mer livs liksom, erfarenhet än vad man själv har. Och det är väldigt orättvist att jämföra sig med sådana människor egentligen. Men du har helt rätt i det. Man kan bara liksom vara i den säsongen som man själv är i och förstå att vi alla är i olika säsonger, i olika tider.
Bara inte bli stressad av tiden. Låta tiden få ha sin gång och veta att min tid kommer. Det finns många personer i Bibeln som vars tid, liksom, de fick vänta hur länge som helst för sin tid, för att deras tid skulle komma. Ta till exempel David. Han fick vänta 13 år tills han blev kung, från det att han faktiskt blev smord. Alltså från det att han visste att jag kommer bli kung, så tog det ytterligare 13 år. Vi pratade om Josef nyss här som fick vänta massa år. Paulus, han väntade 14 år innan han gjorde sin första missionsresa.
Mm.
Så man behöver liksom inte slänga sig ut direkt i det man tror eller vet att Gud vill att man ska göra.
Så det finns en tid för en liksom. Har du några bibelord på det?
Ja, men det finns många saker. En av de kanske viktigaste, det är ju det här som står upprepat massa gånger i Bibeln. Och det är en fras som lyder så här, att när tiden var inne. Prova sök på det. Mm. Gå in på någon bibelapp och sök på när tiden var inne, så ska du se vad mycket resultat du får. Ett av dem till exempel, det är Galaterbrevet 4 och vers 4, där står: men när tiden var inne så sände Gud sin son, född av en kvinna och ställd under lagen. Så det fanns alltså en tid som var tvungen att vara inne när Jesus skulle födas. Det fanns massa omständigheter kring det, med att han skulle födas på ett speciellt sätt, att de skulle skatteskrivas, att skrivkonsten skulle ha utvecklats så mycket så att man faktiskt kunde skriva Bibeln och det inte skulle ruttna bort och så vidare. Sen står det så här i Romarbrevet 5 och 6 att för när tiden var inne, har vi det en gång till, för när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställen. Så det fanns en tid när Jesus skulle födas och sen fanns det en tid när Jesus skulle bli korsfäst och dö för våra synder. Så att just bara ta vara på den här frasen, att det finns en tid för dig också, du som lyssnar. Och när tiden är inne, då kommer det som du vet att Gud vill att du ska göra hända. Och jag skulle en gång till bara vilja gå tillbaka till det här med Mose, för att det som är fantastiskt med Mose, det var att han gick ut för tidigt, han misslyckades med det han skulle göra för att han var lite för ivrig. Men det som är häftigt, det var att Gud gav inte upp på Mose. Han sa inte, nu sabbar du det hela, utan Gud fortsatte och så gjorde han en plan B istället. Och det här är något som är väldigt intressant, det här med liksom Guds A-plan eller Guds B-plan. Om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att vi människor är så duktiga på att sabba saker så att ingen av oss liksom kommer in till himlen och har utfört Guds A-plan, utan vi alla i Guds B, C, D eller OÖ-plan eller vad nu kan vara. Men det häftiga är som sagt att Gud aldrig ger upp på oss.
Det kanske är lite som det här med GPSen, att har man kört fel så hittar den direkt en ny riktning mot liksom det målet och destinationen som man är på väg mot.
Ja, men så är det. Och den säger liksom inte, nej din idiot, du har kört fel, nu är det helt kört, det finns ingen återvändo liksom, utan den gör en ny väg och så har man, och så får man, det blir en längre väg, det tar längre tid, men man kommer i alla fall fram till destinationen. Och lite grann tror jag att Gud funkar på samma sätt. Det finns en tid som är inne. Sabbar man den tiden, går man lite snett till höger eller vänster, så tror jag att Gud gör i ordning en annan plan för att man ändå ska komma till sin slutdestination och bli det som Gud hade tänkt att man ska göra. Och avslutningsvis bara ett bibelord också, och det är det här som står i Romarbrevet 11 och 29, där det står att för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Och det var precis det han inte gjorde med Mose, att trots att Mose sabbade till det så ångrade Gud inte sig och tänkte att jag borde ha valt någon annan, utan han väntade in Mose tills han skulle reda upp sitt liv, tills han skulle formas till den Gud ville att han skulle vara, och så gjorde de ett nytt försök och tågade ut från Egypten och kom ut i frihet.
Och då är det dags för oss att ha sammanfattning kring vårt tema som vi har haft, vägval. Och vi känner att det är väldigt mycket som har sagts för att kunna sammanfatta allt på ett bra sätt. Så vi rekommenderar att du går in och lyssnar på alla avsnitt under temat vägval. Så får du hela bilden och så...
Och det hinner man med nu, för att det vi kommer göra nu faktiskt är att nu tar vi en veckas ledighet från podden.
Vi
behöver samla lite kraft, samla lite inspiration och lite material, och så kommer vi återkomma med ett fantastiskt tema som många har efterfrågat. Det här är det mest efterfrågade temat av dem alla. Och vad det blir, det kommer vi berätta, men som sagt, vi tar en veckas paus. Under den veckan så kan man passa på att bara ta igen alla avsnitt som man har missat.
Och ni kan fortsätta att skriva ändå under den här veckan, och precis som Hemen sa, lyssna igenom avsnitten som du ännu inte har hunnit med. Och håll utkik på Instagram och Facebook, så återkommer vi om 2 veckor blir det, va?
Det gör vi.
Ha det så bra.
Hej då.